Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Det här blev ett väldigt annorlunda avsnitt, vill jag säga redan från början. Jag åkte till Göteborg och träffade Christer Mattsson, en person som har gjort stort avtryck på mig. Han dök upp på den skola jag jobbade och tog med mig och många elever på en utbildning kring nazism och rasism och radikalisering som jag aldrig kommer att glömma. Jag ska inte säga så mycket mer om det här avsnittet mer än att det var väldigt trevligt att få sitta ner med en människa som gör skillnad på riktigt. Och som sagt så blev det ett ganska annorlunda avsnitt. Jag hade som vanligt tänkt tombolan och du har sagt och så vidare. Men när samtalet tog fart så kände jag att det här ska få vara precis vad det är. Så här kommer avsnitt 63 av Insikter från Utsikter med Christer Mattsson. Christer Mattsson bestämde sig tidigt för att bli SO-lärare. Men längs livets väg har han även arbetat med frågor som berör förebyggande av våldsbejakande extremism, motverkande av rasism samt undervisning av och om förintelsen. Nu arbetar han som forskare på Segerstedtsinstitutet och är upphovsman till toleransprojektet som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism och vit maktgrupperingar. Vad är det som driver honom i detta arbete? Vad har han lärt sig längs vägen och vad är egentligen empatisk nyfikenhet? Men först, kan man sitta för bra?
Sitter du gött där?
Här sitter jag bra så jag kan somna kanske.
Det är ju ingen bra. Det är också ett väldigt dåligt betyg till mig.
Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter. Idag är det inte så mycket utsikt. Hur skulle du beskriva det här? Var sitter vi?
Vi är på Segerstedtsinstitutet och vi berättar inte var vi sitter faktiskt, av säkerhetsskäl.
Så är det kanske. Det är mycket sånt. Jag överhörde när ni pratade korridoren när det skulle öppna någon säkerhetsdörr.
Ja, precis. Ja. Så det är inte meningen att man ska hitta precis var vi är någonstans.
Nej. Så vi säger inte var i Göteborg vi är heller.
Nej.
Men i Göteborg är vi.
I Göteborg är vi.
Ja, och det tillhör universitetet, vad jag förstår.
Det tillhör Göteborgs universitet.
Mm. Ni som inte känner igen rösten kan jag berätta. Dagens gäst heter Christer Mattsson. Och för att sätta dig på kartan så tänkte jag utsätta dig för lite sådana snabba frågor. Och får vi se om det blir snabba svar då?
Vi prövar.
Ja, jag tycker det. Fullständigt namn?
Jan Christer Mattsson.
Ålder?
50.
Bor?
Marstrand.
Civilstånd?
Gift.
Familj?
Ja, 3 barn.
Yrke?
Forskare.
Hobby?
Matlagning och trädgård.
Äter helst?
Italienskt och libanesiskt.
Dricker helst?
Det beror verkligen på vad det är. När man är törstig är ju verkligen vatten så otroligt gott. Jag dricker vatten varje kväll och varje natt faktiskt. Det blir alltid så det, vatten är...
Går du upp på natten och dricker?
Ja, jag har alltid vatten stående bredvid. Det är inte för jag är supertörstig, men alla människor vaknar lite på natten. Min grej är att dricka ett glas vatten då. Och det är jättegott. Jag kan inte riktigt förklara, men det är riktigt gott. Också när man fjällvandrar. När jag vaknar mitt i natten tänka på när man är uppe och dricker vatten i en jock. Så att det är någonting med vatten. Och nu låter ju det väldigt fint och så med vatten, men jag dricker ju gärna rött och vitt vin och bubbel och så också.
Mm-hmm. Mm. Det här är korta svar vi hör nu.
Ja.
Så håll i er. Kan bli långt idag. Om man gjorde en film om ditt liv, vad skulle filmen heta?
Jag smeker dem med mina ögon.
Mm. Och vem skulle spela rollen som dig?
Det har jag ingen aning om.
När jag funderade ut den här frågan så tänkte jag, nu lever ju inte han längre, men Sean Connery skulle ju passa.
Ja.
Med sitt härliga skägg också. Nu ser inte tittarna dig, men det kommer ju vara en bild på dig. Du har ju ett grandiost skägg.
Ja. Tack.
Varsågod. Du skulle bli ingenjör, har jag förstått.
Mm.
Och så blev du SO-lärare.
Mm.
Hur gick det så snett?
Ingenjör, det var ju väldigt mycket min pappas dröm. Det han hade velat bli, men inte kunde bli. Det var innan vi hade grundskola som han gick i skolan. Det var ingen självklarhet att en arbetarpojk kunde läsa vidare. Och hans lillebror var ju flera år yngre, så att han föddes bättre in i den svenska välfärdsmodellen, så att säga, så han kunde läsa till ingenjör. Och det var någonting som pappa hade med sig hela livet. Men vare sig mamma eller pappa visste ju särskilt mycket om universitet och högskolevärlden. De visste att det fanns en skola som hette Chalmers, och där blev man ingenjör.
För var någonstans är du uppvuxen?
I Göteborg.
Ja.
I Frölunda.
I Frölunda.
Mm.
Men då hörde du det hemma att det talades gott om att det var en bra grej att bli ingenjör. Det var därför du ville det, eller?
Ja, pappa jobbade på SKF och jag såg till att jag jobbade där på somrarna och också helger och lov och sådär. Så att tillverkningsindustrin, den tunga tillverkningsindustrin var ju en del ryggraden. Hemmet var ju väldigt mycket en socialdemokratisk industrivälfärdsstats hem då, präglat utav detta. På något sätt så hade det både förverkligat hans egna drömmar om vad han hade velat bli, men också den här klassresan, någon socialdemokratisk klassresa. Så faktum är att när det började bli dags så sökte jag universitet. Jag hade hyggliga betyg och sådär, så att jag visste att jag skulle komma in någonstans. Men jag visste faktiskt inte om jag sökte till universitetet.
Nej, okej.
Okay. Jag hade ingen aning vad det var så egentligen. Nej. Det var likadant när jag slutade grundskolan och skulle börja gymnasiet. Men då fick man lite mer hjälp av studie- och yrkesvägledning. Alla föräldrar
kallades till
skolan och sådär. Det fanns en systematik i det. Men jag gick ju 4 år i teknisk, så det var ju långt från självklart att man slutade i trean och gick vidare till universitetet. De flesta läste ju sitt fjärde år och blev så kallade gymnasieingenjörer eller EPA-ingenjörer som de också fick heta.
Heter det så? För jag är ju EPA-ingenjör.
Ja.
Jag gick 4 år.
Mm.
Men någonstans där så kom du på att du skulle bli lärare, eller hur hamnade du i skolvärlden?
Det här var slutet på 80-talet och den här skinnskallerörelsen helt enkelt var väldigt synlig. Den var synlig i media, men den var också synlig i vardagen ute i Frölunda, centrala Göteborg naturligtvis, men ute i Frölunda. Jag hade en del kompisar som fanns, det var avlägsna kompisar då, men jag hade också kompisar i klassen och som jag verkligen tyckte om och så, som hade väldigt rasistiska åsikter.
Men var det som gjorde att du blev lärare?
Ja.
Ja, okej.
Det var det.
Ja.
Jag hade ingen tanke på någonting annat och överhuvudtaget. Vi hade en...
Men förlåt att jag avbryter dig. Men var det det... Vad tänkte du då? Att nu ska jag bli lärare och jobba mot detta?
Nej, inte riktigt sån enkel, rak linje heller faktiskt. Det var en väldigt konkret händelse. Vi hade en...
Är det Olga vi pratade om?
Ja, det är Olga. Ja, en matte- och fysiklärarinna. Olga Stankiewicz. Hon var en alldeles fantastisk lärare på alla sätt och vis. Omtänksam. Alltså, både pedagogisk, hon förklarade saker också. Eller naturligtvis, men också hur hon... såg också till våra behov och sådär. Så att det var av Olga jag fick reda på vad ett universitet var. Vi hade henne bara i fysik först och så skulle vi ha henne i matte sen också. Och plötsligt så var det några av killarna i klassen, några av dem som sålde en tidskrift som hette Kontra, en högerextrem tidskrift. Då fick de för sig att vi kan inte acceptera illa nog att ha en i fysik och vi ska inte ha en i matte också. Och för mig var det total kognitiv dissonans. En lärare som jag tyckte så bra om, som var så uppenbart skicklig lärare rent pedagogiskt. Definitivt den mest högutbildade lärare vi har. Och så omtänksam om oss. Och plötsligt, jag kunde inte, vad ska vi inte ha henne i matte för? Det var ju glädjebesked att få henne i matte. Vad då var det att, det är klart att hon hade en polsk brytning. Ingenting som besvärade någonting överhuvudtaget, medan att det besvärade deras rasistiska människosyn då. Och på en teknologilektion med vår teknologilärare närvarande i klassrummet så ställer de sig och håller en rant mot henne helt enkelt. Och har skrivit ihop ett brev som vi alla ska skriva under och lämna in till skolledningen och kräva att slippa Olga i matte. Och så började det här brevet åka runt och jag råkade sitta så till att jag satt sist och får det här brevet. Och så såg jag klasskompis efter klasskompis skriver under. Och jag är helt övertygad om att det här tycker de egentligen inte med enklast att skriva under. Och så fick jag det. Och hade det inte... Jag är ingen särskilt modig människa, speciellt inte då. Och så hade jag suttit mitt uppe i och så kanske jag också hade skrivit under bara för att slippa. Eller... Jag kommer ihåg att jag satt och hoppades hela tiden att teknologiläraren skulle resa sig upp och sätta stopp för detta. Det är ju trots
det hade ju varit
lämpligt.
Ja, verkligen.
Det är ju hans kollega de står och pratar om. Och han måste ju förstå att det finns människor här inne som inte håller med, som tycker det är obekvämt. Och...
Men där och då reser du dig och...
Jag reste mig inte, men jag vägrade skriva på.
Ah, så det var inget tal, så det, utan du bara...
Nej, jag vägrade skriva. Och då ställde sig en liten hoper av de här drivande runt mig och sa att alla namn krävs och om du inte gör detta så får vi alla lida. Är det rätt att du ska sätta stopp för det här? Ja, så, och det höll på en stund och jag sa inte så mycket överhuvudtaget för jag hade öppnat munnen och bara började gråta antagligen. Mm. Så jag bara uthärdade den stunden. Och sen gick jag och tänkte på det. Och det har jag ju tänkt på så många gånger senare i livet. Men där och då bestämde jag mig för att bli lärare, inte då bara för att motverka rasism eller så, utan väldigt mycket för vad lärande är, vad en lärande miljö är och väldigt mycket Molga som förebild, som håller hög kvalitet.
Och teknologiläraren som motbild.
Ja, som en motbild faktiskt.
Uh-huh. Mm. Ja, för dels är det den där händelsen när man läser om dig och sen har jag förstått också att mordet på John Rån spelade en roll också för ditt yrkesval, eller har jag fått det om bakfoten?
Inte för mitt yrkesval på det sättet, men för yrkesinriktningen. Mm. Jag kom ju att engagera mig i antirasism. Ena konsekvensen var att jag sökte en lärarutbildning, att jag bytte mitt val från civilingenjör till lärare. Och en annan konsekvens var att jag som är en sinkadus åkte med på en resa ner till Paris. SOS Rasism hade precis grundats. Det var de som tog Rör inte min kompis till Sverige. Alltså, jag hörde om det på radio. De skulle lotta ut några platser om man hörde av sig. Jag fick inte en av de platserna, men jag fick ett erbjudande. Ganska billig peng att åka med dit ner. Och att göra det var så out of character. Jag har inte varit föreningsaktiv någon gång.
Men detta blev som en effekt av att du inte skrev på... Ja, pappret om
i alla fall min retrospektiva tolkning av det. Alltså det sammanfaller i tid och sådär. Så att, jo, men jag skulle nog säga att det var det som satte det i rörelse.
Men det var i gymnasiet också, för du säger att du inte var så modig. Men det är ju en story där att du i en stor samling på gymnasiet tar dig rollen som en invandrare. Du annonserar att det kommer en invandrare och ska prata om hur det är att komma som flykting till Sverige. Och du har ordnat så det är motljus och så att man inte ska se att det är du och du klär ut dig. Det är ju ganska modigt.
Ja, jo, nej, men det var i elevrådsstyrelsen då bestämde att vi skulle ha en temadag. Temadag kan man återkomma till sen då, men då var det vi som bestämde att vi skulle ha en temadag mot rasism. Och en jättestor skola, så vi var i den stora idrottshallen, och det här var en idrottshall som också användes för professionella handbollsmatcher och sådär, så väldigt stor med läktare och sådär. Där fick man in större delen av skolan, alltså 1000 elever eller någonting sådant åtminstone. Funderade jag på hur ska man få, för rasismen var det ganska ingrodd och så, hur ska man kunna vända på perspektiven här? Och då kom jag på det att jag ska låtsas att jag är en flykting och berätta en flyktingberättelse och hur jag nu känner att jag hör till i Sverige. Mm. Sminkade mig, klädde ut mig och stod, som du sa, i kraftigt motljus, så att de såg bara en svart silhuett av mig. Och jag alltid framade som att det fanns en hotbild och jag ville vara anonym. Och så det var en rustförvrängning också.
Oj, det är ju på riktigt.
Ja, och det var bara två personer som visste vad det var för någonting. Ena var min bästa kompis Hans. Och andra var Olga, såklart. Mm. Så skolledningen och övriga elevrådet, ingen visste. Också tekniken då som skulle rigga allt detta. Mm. Alltså, jag höll den här berättelsen i 20 minuter om hur jag flydde med människosmugglare från Iran.
Utan att bli avbruten?
Ja, visst. Mm. Alltså, jag berättade jag återberättade en verklig berättelse som jag hade hört, men som om det vore jag som hade upplevt det.
Och du låtsades bryta också då?
Ja, självklart. Ja. Självklart. Mm. Och så säger jag då att så kom jag till Sverige och jag har lärt mig språket, och då är det några som ropar, det låter det fan inte som. och det är ganska kort efter jag säger att men det var inte sant, berättelsen är sann, men det är inte min berättelse. Jag är Christer Mattsson, eller Johansson heter jag då faktiskt, elevrådsordförande. Så tog jag av mig det, så vändes ljuset så att jag blev exponerad. Berättelsen är sann och den är verklig, men det är inte min berättelse. Så vi ska alla ställa oss frågan om vi ska vara tacksamma för att man har flytt och fått en fristad, eller om man ska vara tacksam för att man är född i en fristad. Mm. Ja, det blev det. Jag lustigt att drog upp det, jag inte tänkt på länge, men så det gjorde jag också. Ja. Mm.
Mm. Och var det bra effekt av det?
Ja, det blev väldigt tyst och så en enorm applåd. Mm. Och sådär. Och kärnan till den pedagogik som jag kommit att jobba så mycket med sedan, de här som säger det låter inte som att du kan språket, det är inget argument emot dem, utan det är ett sakförhållande de upptäcker. Mm. Och som de själva får dra sina slutsatser av. Ingen som säger till dem, pekar på dem och säger fattar ni nu jävla fel ni hade, utan de får upptäcka det själva att de har precis rasiststämplat elevrådsordförande.
Ja, för det jobbar ju du stenhårt med som pedagogik, ett icke-dömande bemötande.
Ja.
Vi kanske ska förklara vad Segerstedtinstitutet är för någonting. Du nämnde det här i början.
Ja, men det är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum där vi utbildar och forskar och samverkar kring våldsbejakande extremism och radikaliseringsprocesser för att förhindra att människor, särskilt unga människor, går in i miljöer där de skadar sig själva och i förlängningen också riskerar att skada samhället allvarligt på olika sätt.
Mm. Minska våld och terror i samhället?
Ja, bidra till att människor ansluter till miljöer där de kan komma och göra det i alla fall. Just det.
Och hit kan föräldrar, lärare, socialarbetare vända sig, eller är ni som är aktiva och vänder er till dem, eller?
När det kommer till konkreta situationer, att man har problem med den och den individen eller den och den situationen, då är det Centrum mot våldsbejakande extremism som ligger i Stockholm och Brå som hanterar en det. Däremot så utbildar vi personal som arbetar i sådana här miljöer kontinuerligt. Så vi utbildar lärare, ungdomsarbetare, socialarbetare. Mm. Inte för att hantera en akut situation här och nu, utan därför de finns på platser där detta är återkommande problem.
För jag har, vi känner varandra sedan förr, vi har varit i Polen ett par gånger med elevgrupper, och jag har funderat på var kommer den drivkraften hos dig att jobba med det här? Vad är det som har gjort att du har valt? En förklaring är olja. Men det är ju inte hela sanningen att du blir lärare för att jobba mot radikalisering, utan det var ju något samhällsansvar, eller vad var det som gjorde att...
Nej, men när du frågar vad filmen skulle heta så...
Just det, jag tog inte tag i den tråden, men vi kan ta den, vi fortsätter med den. Jag smekte dem med mina ögon.
Ja, och det är Janusz Korczak, polsk-judisk läkare och pedagog som drev barnhem i mellankrigstiden i Polen, som har skrivit flera fantastiska böcker om hur han ser på pedagogik och barnuppfostran. Och han är en av dem som etablerar idén om att barn måste ha särskilda rättigheter. Det som många årtionden senare skulle bli FNs barnkonvention är han en av de tidiga initiativtagarna till. Han skriver väldigt vackra texter, och en sån text är jag tittar på barnen, jag smeker dem med mina blickar. Jag har den bakgrund jag har. Uppvuxen i 70-talets ganska blandade samhälle på ett bra sätt och klassmässigt. Hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Och väl medveten att det finns barn med väldigt olika förutsättningar, och vi umgås i en och samma klass. Också uppleva konsekvenser av barn som inte har det bra och som är ens klasskompisar då, som agerar ut. Och olika lärares förmåga. Olga är inte den enda bra läraren. Jag har haft många bra lärare som har hanterat situationer på ett sätt som jag tycker har...
Och som inspirerar dig till att bli...
Ja.
För när kom du i kontakt med Janusz Korczak?
Det var när jag började läsa om förintelsen. Och
då var du lärare?
Då var jag redan lärare, så att det är långt senare. Ja, men vi hade ju, du nämnde i förbifarten mordet på John Rån.
Mm.
Och det var augusti 1995, då var jag utbildad lärare. Och jag hade engagerat med den antirasistiska rörelsen, så att det var känt i Kungälv. Jag hade turnerat runt hela landet. Faktum är att jag finansierade min lärarutbildning genom att skriva en antirasistisk monolog som jag turnerade med under flera år.
Ja, för du har ju en väldigt dramatisk ådra i dig. Jag har ju lyssnat på dig när du berättar, och man åker ju med verkligen. Du gillar det där.
Ja,
och du är duktig på det.
Ja,
och för att vara en blyg människa så ser man inte det.
Ja, nej. Jag gillar berättandet.
Ja, absolut.
Ja. Och vad man kan göra med berättelser.
Mm.
Så finansierade jag mina lärarstudier. Och jag var absolut inte känd, men man kände till, så när mordet på John Rån ägde rum i Kungälv, så skapade detta ett djupt trauma på så många olika nivåer. En 14-årig pojke som blir ihjälslagen utav mer eller mindre jämnåriga, varav en är en skolkompis och med nazistiska förtecken, för de var ju skinnskallar de här som gjorde detta. Det hade inget ideologiskt motiv eller sånt, utan det var ju personlig konflikt mellan en av mördarna och John då. Han var Johns antagonist. Men det var uppmärksam i internationell media, och någonting behövde göra. Så då fick jag ett uppdrag att ha lite fortbildning i Kungälv kring sådana här frågor. Och då det var jag ville att göra, men jag kan ju inte fortbilda lärare som har många, många års yrkeserfarenhet, och jag har inte ett års yrkeserfarenhet om någonting som de lever med eller inte lever med. Så jag måste ju få utrymme att ta reda på hur de upplever situationen. Så då skapades det utrymme så att jag fick lov att åka runt och göra intervjuer, fokusgruppsintervjuer. Så det var så jag kom att intressera mig för att läsa forskarutbildning. Så meningen var egentligen att jag redan då på 90-talet skulle läsa min forskarutbildning. Så jag hade kontakt med mina gamla lärare på lärarutbildningen. Och jag påbörjade en forskarutbildning ändå också som jag inte slutförde vid den här tidpunkten. Och det är jag ju väldigt glad för idag, för att jag kommer att göra någonting annat då istället. Mm. Men så jag började samla in deras erfarenhet och försöka förstå deras erfarenhet av att möta väldigt öppen rasism. Och några mötte det inte alls. Det var ju väldigt beroende på vilka klasser man hade, vilka områden man undervisade i. Och så hade vi fortbildning och sådär. Och en av skolorna, Ytterbyskolan, var ju väldigt utsatt för rasism. Och vi gjorde en inventering, hur många elever fanns i den här skinnskallemiljön då, slutet på 90-talet. Och nu minns jag inte exakt, men det var runt om 40 elever på en skola med 600. 600 är en väldigt stor skola med 40 elever som är tydligt utagerande rasister eller hänger väldigt nära och supportar detta. Skapar ju klimat på en skola som är väldigt svår att hantera.
Och det var din skola?
Det var en skola i Kungälv då. Ja. Och då hade vi fortbildning för personalen. Men snart framstår det ju som ganska klart och tydligt att det är bättre att jag försöker göra någonting själv med eleverna. Mm-hmm. Och då var det några olika insatser vi gjorde. Men en av insatserna som kom att få stor betydelse för hur jag sedan utvecklat min pedagogik var att jag hade 3 stycken pojkar som alla var aktiva i nationalsocialistisk organisation och skinnskallar och sådär. Mantrat var hela tiden att vi kan inte göra någonting åt det för det kommer hemifrån. Och det hör jag fortfarande. Jag är ute och gör forskningsstudier nu kring reproduktiva mönster av rasism. Och när man gör de här intervjuerna så säger de att det är väldigt svårt att göra någonting åt det, kommer hemifrån. Och det gör det ju i stor utsträckning. Men i alla fall, de här 3 pojkarna gick med på att jag skulle ha dem i en specialkurs om förintelsen och nazism och sådär. De hade ett motvillkor och det var att vi skulle åka till Auschwitz. De ville verkligen åka till Auschwitz. Det hade inte jag något större engagemang kring egentligen, för jag tänkte att det är ingen lösning att åka till Auschwitz-museet så att säga. Men de ville det. Och då kontrar jag med att ja, men då får vi ha kvällsundervisning och era pappor ska vara med.
Mm. Det här låter som det här är starten på toleransprojektet.
Ja, det är det. Så då är det egentligen igång toleransprojektet. Toleransprojektet började med de här intervjuerna och fortbildning av lärare. Men detta är när jag själv börjar skapa pedagogiska verktyg för arbetet. Mm-hmm. Så då har jag de här pojkarna och de här papporna då. Och de gick med på det. Papporna var väldigt tveksamma till det här.
Var det här papper som var tydligt engagerade i?
Inte i rörelsen på något sätt, men däremot så var de rasister så det räckte alla dagar.
Det var tydligt.
I veckan.
Ja.
Ja, men pojkarna hade ju väldigt många problem. Familjerna hade väl väldigt stora problem. Och papporna var definitivt en orsak till de här problemen. Så nu vet jag inte om precis alla mammor, men i alla fall en av mammorna ställde ganska hårt krav på sin make då, att nu får du har aldrig gått på föräldramöte, du har aldrig engagerat dig, nu får du göra det här. Och då ställde han upp på det för att skapa lite
lugn och ro i hemmet.
Lugn och ro i hemmet, ja precis. Och de andra ställde upp också. Så jag höll på att undervisa dem där en kväll i veckan under i alla fall mer än en termin. Jag minns inte exakt hur länge. Inte ett helt läsår, men ganska länge. Så blev det i alla fall dags att åka ner till Polen. Och vi åkte i en hyrden minibuss. Så jag körde hela vägen. Verkligen. Alla arbetsuppgifter.
Engagerade lärare kan man säga.
Ja, jag har många mil.
Ja.
Ja, vi kör ner där. Och så kommer vi till Auschwitz-Birkenau och de är väldigt spända på detta. Och så inträffar någonting som jag inte hade förutsett, men som nu är fullständigt logiskt. Vi går runt i det jättestora Birkenau-lägret och i en av utställningshallarna där inne så finns det en gästbok där man kan skriva en hälsning i gigantformat. Och då är en av killarna skriver rakt över ett uppslag där andra har skrivit. Skriver Sweden Calling med stora fula bokstäver. Och Sweden Calling refererar till en vit maktlåt som var populär vid tidpunkten.
Vad känner du då i det läget?
Ja, nej, men det är ju inte så upplyftande, för jag kan ju inte riva ut. Det går inte att sudda, och river jag ut så river jag ut de andras hälsningar. Och så att... Och jag visste inte alls vad jag skulle göra. Men det som är, när man är iväg på en resa så man måste tillbaka till hotellet i alla fall. Det finns en massa praktiska omständigheter. Så det fanns inget vettigt jag kunde säga i det läget. Jag kände mig som en idiot. Och de här pojkarna tittade lite förnöjsamt på mig. Då. Jag kunde inte hantera situationen. Och papporna mer eller mindre struntade i vilket. Och så åkte vi tillbaka till Krakow där vi bodde. Och vi bodde i en stadsdel som heter Kazimierz. Som är de gamla judiska kvarteren.
Just det.
Och det här är för så pass länge sedan. Åker man dit idag så är det här ett väldigt hippt område i Krakow. Topprenoverat. Och
alla spår av de här gamla är
ja,
borta.
Ja, det är borta. Det är inte, men när vi var där då så var det övergivet. Det hade varit det sedan de judiska invånarna tvingades till gettot 1941.
Mm.
Så det var fullt med tomma, nedgångna byggnader. Och så,
jag minns det, för jag har varit med dig nere som vi pratade om förut. Och vi gick runt och letade då efter skruvhår där det suttit bönor vid dörrarna.
Ja, med sosor. Ja, ja, bönekapslar. Ja. Ja, precis. Nej, men så, mitt uppe i det så låg det ett hotell då, och där bodde vi på det hotellet. Det var ju billigt, så därför bodde där. Klockan 7 samlas vi i lobbyn och så går vi ut och äter. Så kommer jag ner klockan 7 och då är pojkarna där. Och är väldigt skamsna. Och...
Känner de att det blir fel?
Nej, de är inte
skamsna. Du var kanske tydlig med din reaktion kanske?
Nej, men de är inte skamsna över det. De är skamsna för att deras pappor är borta. Så papporna har försvunnit. Och det tar mig en stund att fatta. Men problemet är att papporna är på en krogrunda och är skitfulla. Så där står vi i en ömsesidig utsatthet. Någonting som är prekärt för dem är avslöjat för mig. Mm. Och jag har försatt dem i en situation där detta som de vill dölja, som är så sårbart för dem, blir synliggjort och ingen kan försvara dem. De är ju mer utlämnade än vad jag är, men jag är också utlämnad.
Gör du den analysen där och då?
Ja, i alla fall emotionellt. Men det är inte så att jag har någon idé om hur ska jag lösa detta, men jag förstår att jag kan ju inte lämna dem på något sätt, och jag kan inte bara ta dem till en restaurang och äta och fråga om maten var god, va? Utan för att göra någonting mer så alltså, shit, det var ju jättejobbigt. Ska vi ta en liten promenad så ska jag berätta om de judiska kvarteren, så kan vi snacka lite. Och så gick jag där och berättade vad jag kände till om de här kvarteren. Mitt engagemang för att berätta, förstår de ju ganska snart, är ett engagemang av omhändertagande om dem. Så mellan de här olika berättelserna så börjar de berätta om sina liv. Om vad de är rädda för. Att de är rädda för att bli som sina pappor. Hur dåligt det går i skolan. Att de också ska bli våldsamma. Att de ska bli dåliga föräldrar. Så vi varvar de här berättelserna. Så ganska snart så pratar vi bara om dem och deras framtid och hur den ser ut. Och rätt vad det så stannar vi. Och så böjer sig Jesper ner.
Han som skrev det där i boken?
Ja, och plockar upp en sten. Och så säger han, du vet, det jag skrev. Och Auschwitz, det var inte så märkvärdigt. Och jag skrev det bara för att kunna säga till mina kompisar när jag kommer hem att det var bara en jävla judepropagandaresa och vi söp hela tiden. Jag kommer inte säga att det var pappa som söp. Jag kommer säga att det var jag som söp. Och det var gratis resa på skattebetalarnas pengar. Men jag skiter väl i det. Men det är inte sant. När jag har gått här så kanske mer så mycket värre än Auschwitz. Jag fattar ju att det har bott människor här. Mm. Som har fördrivits härifrån mot sin vilja och att de är döda. Och det var inte rätt. Men jag kan inte säga det hemma för jag har inga andra vänner. Men när du hör mig säga att det bara var judepropaganda och jag säger någonting taskigt om dig så blir inte arg på mig. För jag har inga andra vänner. Mm. Och jag har ingen annan att prata med. Ge mig bara tillbaka den här stenen och säg ingenting. Så kommer jag komma ihåg den här kvällen i Kashmir. Och det är så livet är för oss.
Mm. Starkt ögonblick.
Ja.
Fick du någonsin lämna tillbaka stenen?
Nej.
Vad hände?
Han dog alldeles för tidigt sedan. Men han lämnade vitmaktmiljön. Och när jag var på hans begravning så bars han av sina gamla raggarkompisar och sina nya klasskompisar från gymnasiet med invandrarbakgrund. Mm. Så
ja. Jag förstår att du har väldigt många sådana möten som har påverkat dig. Jag skulle vilja backa, för vi pratade om John Rån, blev mördad 95. Mm. 96 i Visby hände någonting som jag inbillar mig har haft stor inverkan på dig. I ditt sätt att bemöta människor. För där under det är någon slags föreläsningsturné du är på, så hamnar du i Visby och så är det någon i åskådarhögen som tycker att hallå, ska du prata illa om SD här för skattebetalarnas pengar?
Mm.
Det vill inte jag. Nu vill jag ha en debatt.
Ja, just det.
Och så går du med på det.
Ja, jo, nej, men, och det var precis det som du säger. Det var en turné, jag åkte runt och berättade. Och på den här tiden var det inte särskilt kontroversiellt att prata om SD och deras rasistiska rutter och sånt där. Stora delar av partiledningen var eller hade varit medlemmar i Nordiska rikspartiet eller i andra typer av uppenbart nationalsocialistiska miljöer. Men för den här eleven så var det förjäkligt att SD inte kunde få vara där och försvara sig. Så han ställde sig upp i aulan.
Det kan han ju ha lite rätt i.
Absolut, och det narrativet har ju återkommit många gånger sedan. Men märk väl, det här är vid en tidpunkt då det var mer eller mindre otänkbart att läsa en lärarutbildning och vara aktiv i Sverigedemokraterna.
Mm.
Hur den utvecklingen har blivit sedan är ett helt ämne för sig. Men han ställer sig upp inför alla och kräver att SD måste få rätt och försvara sig. Och jag svarar honom anytime. Jag är väl medveten om att jag skulle flyga från Visby samma kväll. Så att det är värre att säga det i sitt eget klassrum då. Men där kunde jag säga det. Men han var händig, så han såg till att det blev en debatt samma eftermiddag. Det kom lite media dit också. Ganska många elever. Och det han inte hade förutsett, det var att det var hyggligt svårt att debattera mot mig. De allra flesta visste ju inte hur de här flygbladen som SD distribuerade den här tiden, hur de var uppbyggda. En lång rad försåtliga lugner i vad invandrare kostar och inte kostar och brottslighet och alla de här grejerna då. Men jag hade ju tagit reda på precis allting och kunde svara på allt och också då gå till motangrepp. Så att det blev en debatt som eskalerade och jag är lite smårolig och sådär, så ganska snart så fick jag hela auditoriet att skratta åt hans påståenden. Men i slutändan så är det aldrig påståenden man skrattar åt en människa.
Mm.
Och då blir han väldigt stressad och pressad, och till slut så vräker han ur sig att judarna styr Gotland. Och då förstår alla att han är totalt avslöjad. Det går inte att säga att man inte har NS-sympatier om man påstår att judarna styr Gotland. Men varför hela friden ska de styra Gotland? Mm. Och det är den frågan som jag ställer. Och då har han en konspirationsteori om att de har tagit över Gotlands allehanda i ena tidningen då. För ut sin propaganda därifrån på något sätt. Och där kommer det tidningen dagen efter. Och det renderar en polisanmälan för hets mot folkgrupp. Och det här blev hans radikalisering.
Mm.
Han gick ettan på gymnasiet. Han hade väldigt små möjligheter att återvända till skolan och låtsas som ingenting. Utan efter det här så blev han ju den farliga nazisten, den dumde nazisten. Och det kommer dröja så många år innan jag träffar honom. Efter det här, av uppenbara skäl, så avskydde han mig. Men det fanns en ambivalens, för han blev ju mottagen av rörelsen med öppna armar. De kom till hovrättsförhandlingarna och naturligtvis till förhandlingarna i högsta domstolen och supportade honom. Och de var de enda han fick support av. Och där blev han ju martyren och gjorde snabbt karriär där.
Så i din iver att sätta en vit maktkille på plats så puttar honom längre in i rörelsen?
Ja, definitivt.
Det var det jag menade lite grann, att det känns som att den här händelsen har påverkat ditt sätt att bemöta människor ganska mycket.
Ja, ja, definitivt. Det här är ju ett exempel på konfrontativ pedagogik. Naturligtvis ett väldigt extremt exempel. Mm. Men till sin form och sin logik ungefär likadan som fyra hörnsövning eller andra former av värderingsövningar där man ska markera sin position. Det vill säga, man kan alltid ha diskussion om olika värderingar utan att det är konfrontativt och sådär. Men om man har en värderingsövning därför man vet att man har elever i klassen som har så att säga extrema uppfattningar, rasistiska uppfattningar, homofoba uppfattningar och kan vara för någonting, då kommer en värderingsövning vara konfrontativ. För det finns nämligen ett normerande rätt svar på frågan, ska en hbtq-person få lov att adoptera barn, ska invandringen se ut sig eller så? Det finns ett normerande rätt svar ifrån en skollogik utifrån vad läroplan och kursplaner säger att läraren ska stå för. Och vet om att har elever som inte håller med om det, så antingen så kommer den här övningen förmå dem att hålla tyst, ljuga eller gå i försvar. Och försvar kommer förmodligen utav läraren och de eleverna som håller med läraren uppfattas som att det är den rasistiska eller homofoba eleven som konfronterar. Men det är faktiskt inte sant, för konfrontationen kommer någon annanstans först som väcker det här stimulit.
Mm.
Det betyder inte att de här eleverna inte är konfrontativa i alla möjliga sammanhang. Men om du tror att du kan använda dig av heta stolen eller fyra hörnsövningen för att komma åt den här frågan, så måste du nog tänka om, för att det du gör är samma sak som jag gjorde i Gotland.
Hur ska man göra då? För att inte bli konfrontativ och dömande.
Jag talar om någonting som vi kallar för empatisk nyfikenhet. Att det vi gör i skolan gör vi alltid om omsorg för eleverna. Vi är inte till för att använda våra elever som verktyg och illustrationer för den bästa värdegrunden, så som jag gjorde med den här eleven på i Visby då. Och inte heller förminska dem, förlöjliga dem. Om du växer upp i ett hem med ett rasistiskt språkbruk, med ett homofobt språkbruk, ett antifeministiskt begått hem, så kommer du överta det språket, det sättet att tänka, de värderingarna, de uttrycksformerna. Precis som du övertar allting annat som finns i hemmet. Du kan göra revolution mot det och ta en annan riktning. Men du växer upp i det hemmet där du växer upp, är dina föräldrar politiskt aktiva, så ökar sannolikheten för att du är politiskt aktiv. Mm. Är de aktiva i lokalsamhället, så ökar sannolikheten att du är det. Om du växer upp i ett hem där det är väldigt noga att innan fredagsmyset så ska allt vara undanplockat, tvätten ska vara vikt, det ska vara dammsugat och dammtorkat och ordningplockat, sen plockar vi fram fredagsmyset.
Plockar chipset fram.
Ja. Mm. Är du uppvuxen så och du träffar en partner som tycker att hela poängen med fredagsmys är att bara slänga allt åt sidan och hänge sig åt hedonistiskt njutande, då kommer du uppfatta den personen som slarvig och, mm. men den personen kommer uppfatta dig som någonting. Vi har det vi har hemifrån och vi utvecklas hela livet, så vi är inte predestinerade. Är du uppvuxen med detta rasistiska språkbruk, den rasistiska blickar, så betyder det att du tänker som en rasist. Men rasist som identitet, det får du först i möte med den som inte är rasist. I den stunden du säger det du har vant dig vid att säga, att uttrycka de tankar du har vant dig vid att uttrycka och lyssna till i hemmet. När du uttrycker det och du får motstånd, det är då identiteten bildas, subjektpositionen uppstår. Mm. Så identitet är ingenting man har med sig inuti, utan identitet uppstår alltid mellan människor. Så den rasistiska identiteten kommer alltid i konfrontationen med antirasisten. Mm. Och därmed riskerar du alltid att skapa mer av det du vill förhindra.
Så empatisk nyfikenhet går till hur då?
Att gå runt.
Ja.
Att komma från andra hållet. Så, i den sociologiska teoribildning som jag talar om nu, brukar kallas för symbolisk interaktionism. Där består varje människa av jaget och mejet. Jaget är den delen av vår existens som tar över det som finns i omgivningen, språk, normer och värderingar. Mejet är den delen av min existens som är kritiskt reflexiv över hur det blir när jag har tagit över ett språk och skapa mening och sammanhang. Det lilla barnets jag härmar de första ljuden utan att förstå dem. Mm. Det lilla barnets mig som hjälper till att koda av betydelserna av lätena. Och det där interagerar med varandra hela livet. Man plockar upp saker och i efterhand så skapas det mening genom mejet. Pedagogik måste inrikta sig på att utveckla mejet och inte kontrollera jaget. Jag kan ju alltid tvinga mina elever till att säga rätt saker och hålla tyst om saker de inte bör säga någonting. Men kontrollera jaget innebär ju inte att utveckla mejet. Att håna jaget som jag gjorde i Visby är ju superdestruktivt för mejet.
Men ganska naturligt hos oss människor inbillar jag mig att det finns någon... Alltså, det fick han. Nu förstod han väl ändå vad dumt det var.
Ja,
och så det blir kontraproduktivt.
Något instinktivt. Och bara för att ta det väldigt konkret, hur jag själv var... Några meningar som jag säkert jag förmodligen använt 100 gånger. Då. Jag har naturligtvis haft min beskärda del av till exempel homofoba elever. Och så plötsligt så blossade upp någonting i klassrummet och Kevin som är homofob går igång på detta och blir, jävla fan, det är ju helt onaturligt, helvete, det fattar väl alla. Den empatiska nyfikenheten innebär då att jag har ett ansvar att skydda alla elever i detta. Några kommer tycka det är jobbigt att höra Kevin säga det här. Kevin är också just nu i en ganska sårbar situation och arg och frustrerad. Så då är det ju så här, shit Kevin, alltså nu blir du jättearg. Och inte inför alla så att alla ska värdera vad som händer, utan gå fram till Kevin och säga, shit, alltså jag förstår, du blir jättearg och det blir jätteknas och jag vill ju inte att någon ska vara arg eller ledsen eller upprörd på mina lektioner. Om det är okej för dig, om vi släpper detta nu, och så pratar vi bara en liten stund efter lektionen. Och så släpper vi detta just nu. När inte alla andra är här. Nästan alltid går de med på det. För att de tycker att det är rätt jobbigt att vara exponerad och arg för alla andra. Då. Så precis. Och så stannar han. Det var inget särskilt. Ja, men bara ändå 30 sekunder Kevin. Innan du går. Så, shit, alltså Kevin, du, Du blir väldigt arg så fort det är med HBTQ kommer. Det är inte så jävla konstigt, men fan inte tycka någonting i det jävla landet. Ja, jag vet, jag vet. Men skulle det vara okej för dig att bara tänka lite på till imorgon varför du blir arg? Alla blir inte så arga. De är ju fan PK hela bunten. Ja, men alla blir inte så arga som du blir och du blir jättearg. Skulle du bara kunna tänka lite på det till imorgon om det är okej för dig? Och så kan jag bara snacka 5 minuter imorgon. Det jag gör hela tiden är att jag försöker lösa ut aggressionen.
Mm.
Bekräfta Kevin, jag hör dig, jag ser dig.
Mm.
Jag tänker inte konfrontera dig. Och så köper jag mig tid. Men det är inte mig själv jag köper tid, utan jag köper tid till Kevins mig.
Mm.
Jag måste lugna ner hans jag. Men jag vill ju att hans mig ska börja tänka. Och när han märker att jag är empatisk mot hans jag. Men jag ställer frågor till mig. Varför tror du att du blir så arg? Tänk på det till imorgon. För mejet behöver alltid tid på sig.
Mm.
Jaget behöver alltid ta som hand här och nu. Men mejet behöver alltid tid. Så kommer jag tillbaka dagen efter. Så har jag tänkt lite på det. Och så kan samtalet ta vilken riktning som helst utifrån det. Men mejet är ingenting som du kan kontrollera. Mejet är bara någonting du kan ge näring till. Men näring kräver tid innan det omsätts till ny energi.
Hur lång tid tog det innan du kom på det här?
Det tog ju lång tid innan jag lärde mig att formulera. Jag hade ju, som jag, när jag började toleransprojektet så började jag ju samtidigt forskarutbildning. Så jag hade ju då möjlighet att läsa sociologi och utbildningssociologi och utvecklingspsykologi samtidigt. Så att jag fick ju en begreppslighet med mig från forskarstudierna, även om det skulle dröja 18 år innan jag disputerade.
Mm.
Så jag fick, så det hade jag en nytta av. Jag tror ändå att vi behöver en begreppslighet. Det som vi ibland kallar för teorier. Men man behöver en begreppslighet för att inte bara förklara för andra vad jag gör. Utan förklara för mig själv vad jag gör. Och kunna sortera upp vad det är som fungerar och inte fungerar. Och jämföra med andra exempel på vad som fungerar och inte fungerar.
Ja, för tittar man i skolan nu och när jag var aktiv så har ju inte alla lärare de verktygna i sin verktygslåda. Utan det blir lätt att man gör som du gjorde i Visby.
Ja.
För att tala om för människor som tycker saker som man inte tycker om att de tycker att nu har du fel.
Ja.
Och så blir det då kontraproduktivt.
Ja. Och det beror ju på en lång rad olika faktorer, men två dominerande faktorer till det. Det ena är att antirasisterna behöver rasisterna för att kunna manifestera sin godhet. Om alla är antirasister så finns ju inte rasism.
Nej,
och då är det en icke-fråga så att säga, utan det måste verkligen finnas en brännpunkt där man kan gestalta sin antirasism. Rasism är ett gissel och ett gift av mycket allvarlig karaktär i historien, i vår samtid och skapar enormt stora problem. Den strukturella rasismen som utan vidare är det som skapar mest vardagligt lidande och håller människor konstant utstängda från arbetsplatsintervjuer, lägenheter och kontrakt och sådär. Den är ju så opersonlig för att den är vi alla bärare av på ett eller annat sätt. Den strukturella rasismen är rasistiska konsekvenser utan rasistiska avsikter. Så när rasismen dyker upp med avsikter, när den är uttalad, så blir det en sån perfekt arena för att manifestera hur mycket antirasist du är. Mm. På det sättet så blir rasistiska organisationer och rasistiska individer en möjlighet där du kan visa vad du står för. Och det är också någonting som jag har sett väldigt mycket i min forskning kring personer som går in i den nationalsocialistiska rörelsen. Berättelsen från Visby är en berättelse som har upprepats så många gånger och varit en radikaliserande faktor för ganska många som har gått in i den nationalsocialistiska rörelsen, mm, just kopplat till skolan. Den andra delen då, varför saknas de här verktygen bland lärare, tror jag hör ihop med att läraryrket har kommit att bli ett mindre fritt yrke där man tillmäter den enskilda läraren agens och förmåga och kompetens att utifrån sin erfarenhet och sin utbildning kunna hantera situationer. Istället så ska det komma in olika metoder och modeller, mm, och man går i fortbildning för att lära sig använda det eller det verktyget. Och alla de här verktygen som finns är ofta någorlunda beprövade, men om de tas ur det sammanhanget där de är utprövade och ska implementeras i ett helt annat sammanhang med ganska ytlig fortbildning, så är det inget verktyg längre. Lärarens verktyg ligger helt och hållet förankrad i lärarens relationella kompetens. Allting som vi gör i vårt klassrum är beroende av vår relationella kompetens, oavsett vad vi förväntas att göra där och då i klassrummet.
Och då är frågan, hur kommer man dit?
Det här är ju någonting som lärare när vi har fortbildning ofta är obekväma och prata om. Så jag brukar göra en övning med dem i början på fortbildningen. Janusz Korczaks allra vackraste bok, inte nödvändigtvis den bästa, men den vackraste heter Hur man älskar ett barn.
Den har jag läst.
Den är väldigt fin. Så brukar jag fråga om jag då, älskar ni era elever, eller hur ser kärleken ut? Hur ser era kärlek ut till era elever? Så blir de ganska obekväma. Så här, kärlek, vet du. Kan man kanske inte prata om. Ni känner inte kärlek till eleverna. Alltså, det är så starkt ord. Det är jättestarkt det ordet. Ja, men om någon blir påkörd av skolbussen och dör på väg till skolan, kommer ni fråga, vad var det för färg på bussen? Det är ju upprörande att säga så. Nej, men det är ju likgiltighet. Motsatsen till kärlek är ju likgiltighet. Ni är ju inte likgiltiga för era elever. Okej, då tar vi whiteboard-tavlan här och så får ni berätta vad ni rent relationellt, hur ni känner för era elever. Ja, omsorg kommer alltid, omtanke, ansvar, respekt. Alltså ett helt gäng med sådana här ord, engagemang och så. Okej, men nu ska vi ha en annan övning. Ni måste sudda ut alla de här orden och ersätta dem med ett enda ord. Vilket är det enda ord som passar? Det är kärlek. Mm. Det oprofessionella är att inte fundera över sin relationella kompetens. Relationer är vårt arbetsverktyg, och att det får så liten roll i både lärarutbildning och fortbildning och handledning är oprofessionellt.
Och obegripligt.
Och obegripligt faktiskt. Och till skillnad från många andra yrken som innehåller långvariga relationer med människor som socialarbetare, som ungdomsarbetare, som psykoterapeuter. I de yrkena är det självklart att man får handledning, för man påverkas som människa. Jag tror vi tänker på ett naivt sätt kring hur vi påverkas. De flesta lärare, när skolavslutningen kommer, sommarlovet och man har avgångsklass, man blir lite rörd och ledsen. Vad är man rörd och ledsen över? ibland för att man kommer sakna dem, och ibland för att man är så glad för att det har gått så bra, och ibland för att man är orolig för hur det ska gå för någon. Allt det är ju den pedagogiska energin på vad vi bygger vårat arbete. Så när det kommer idéer om att lärare ska undervisa, och lärare ska inte vara extra föräldrar, lärare ska inte vara socialarbetare, lärare ska det är ju för mig korkat. Det är klart att vi inte är extra föräldrar, men ibland är vi det.
Man är lite förälder, man är lite socialarbetare, man är lite kurator,
ja,
och sen är man lite pedagog också.
Ja, därför att det ligger inom ramen för en relation.
Mm.
I en parrelation så är man ju också lite terapeut. Annars så har man nog ingen parrelation så länge. Och i alla andra långvariga relationer som på något sätt är utvecklande och förväntas vara utvecklande, också som chef, så är din relationella kompetens viktig. Och empatisk nyfikenhet är ett sätt att undersöka och utveckla lärares relationella kompetens. Och kring detta menar jag att vi faktiskt behöver en pedagogisk väckelserörelse.
Ja, det hör jag på dig. Så sitter det någon här nu som har hand om lärarutbildning, så handlar det, om jag förstår dig rätt, om att jobba på relationer. Astrid Lindgren har ju sagt det här så bra när det gäller barn. Du ska ge ditt barn kärlek, och sen ska du ge ditt barn kärlek och ännu mer kärlek, så kommer folkvettet av sig självt.
Mm.
Och sen så för 2000 år sedan så gick det runt en kille på jorden här med liknande skägg som du hör, och pratade om att man skulle älska sin nästa. Ringar det in lite grann vad pedagogik är för dig, och det som har varit din drivkraft, och icke-dömande bemötande? Empatisk nyfikenhet lät ju fantastiskt, men det handlar egentligen om att älska sin nästa. Eller har jag fel?
Ja, nej, men det är klart det gör. Och att mästaren ska tvätta tjänarens fötter också då, är faktiskt. Och det sista är särskilt angeläget i en tid då det blir allt svårare att rekrytera till omvårdande yrken, och skola, vård och omsorg, allt svårare att rekrytera personal dit, och vi prövar med att höja löner, och det tror jag är bra och rätt väg, men det kommer inte hjälpa hela vägen. Att den offentliga sektorn idag som upprätthåller våran välfärd är ett beroende av ett ganska högt skattetryck, två beroende av att människor som jobbar där accepterar jäkligt mycket lägre löner i förhållande till det engagemang och de arbetsinsatser som de gör jämfört med människor i tillverkningsindustrin i finanssektorn. Så det är dels en fråga om att älska sin nästa, men också ett hyperindividualiserat samhälle där alla ska synas och alla ska vara i centrum. Så behöver vi också prata om vad det betyder att mästaren måste tvätta tjänarens fötter.
Och om man flyttar ut i samhället, för det är också en fråga jag hade innan jag kom hit. Om vi flyttar ut till det stora samhället, inte bara i skolan och skola, vård och omsorg. Så hur får man ihop det här med ett icke-dömande bemötande?
Mm.
Och så ser man nu hur skärpta straff, fler poliser. Där blir krock i mitt huvud, att om man nu ska döma människor hårdare, samtidigt som du säger att man inte ska döma människor, hur får man ihop det där?
Ja, men för det första är det olika arenor. Empatisk nyfikenhet kommer ju också med empatisk gränssättning och definitiv gränssättning. Så jag tycker vi kan prata om hårdare och längre straff, men jag skulle önska att vi också pratade om hur använder vi den tiden och den väldigt tydliga gränssättningen till någonting som är produktivt för samhället, som också är produktivt för de här individerna. Att inte se den förlorade sonen, för att fortsätta bibliska referenser, som evigt förlorad. Och då, för att vara lite emot den bibliska berättelsen i det här avseendet, ibland kanske fadern inte ska sitta och vänta på att sonen ska komma tillbaka och ställa till fest. Kanske fadern måste ut och ranta lite grann och leta upp den där sonen.
Som avslutning, hur, så här, vad vill du åstadkomma med ditt jobb här på Segerstedtinstitutet? Och vad vill du bli ihågkommen för?
Ihågkommen, det är alldeles för
jag menar nog mer vad du vill sätta för avtryck. Vad skulle du, ditt fotavtryck härifrån?
När jag är i min vardag oväntat, vilket händer fortfarande ganska ofta, får ett meddelande från någon gammal elev som kanske vill berätta att de har blivit föräldrar eller funderar på att plugga någonting, och de tycker att det är viktigt att berätta det för mig. Eller någon av de studenterna jag har på Segerstedtinstitutet som byter jobb och gör någonting annat och hör av sig och tycker att det är viktigt att berätta det för mig. Att när människor berättar saker som är viktiga i deras liv för mig, utan att jag är en del av deras liv i övrigt, utan har varit en del av deras liv. Det är väl det avtrycket. Så som jag minns Olga, är jag tacksam om några minns mig.
Ja. Då kan jag nog säga att du har lyckats med åtminstone mig. Jag har ju varit med i det projektet. Var det 3 år vi åkte ner, toleransprojektet. Och det kan vara ett av de få projekten som jag kände gjorde skillnad på riktigt för människor. Så att det här, att sitta med dig en timme drygt här har varit jättetrevligt. Så tack för att du tog dig tid att sitta med mig.
Tack själv.